Det är måndagen den 13 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Idag ska vi ta oss an juridiken och folkrätten och prata om folkmord. Ett begrepp som vi ju hör dagligen i nyhetsrapportering och debatt numera. Just nu är begreppet förstås mest förknippat med diskussionerna kring kriget mellan Israel och Hamas, där den förstnämnda parten av allt fler har beskyllts för just folkmord riktat mot den palestinska befolkningen. Men för att förstå och avgöra enskilda fall när man diskuterar folkmord är det förstås bra att veta vad man pratar om och veta en del om brottet i stort, så att säga. De flesta av oss har väl en ungefärlig uppfattning om vad termen syftar på, men hur den exakt ska definieras är det nog betydligt färre av oss som vet. Och det är nog heller inte så många av oss som har så bra koll på begreppet och brottets historia. Så jag tänkte att vi ska försöka fylla igen dessa kunskapsluckor idag, och då är jag glad att hälsa dagens gäst välkommen, nämligen professor Mark Klamberg. Varmt välkommen hit, Mark.
Tack så mycket.
Professor i folkrätt vid Stockholms universitet, biträdande föreståndare för Stockholm Center for International Law and Justice. Jag ska avslöja att du håller på att skriva en bok om folkmord. Den kommer ut senare i höst på Fritanke förlag. Vad är tanken med den boken?
Det är tillsammans med Liberal debatt som den ges ut. Jag blev tillfrågad för 4 år sedan att skriva en bok om folkmord. Och då tänkte jag, hur kan jag göra det på ett originellt sätt? Och då tänkte jag att jag skulle skriva om Sveriges relation till folkmord. Så den är uppdelad i 3 delar. Dels hur begreppet uppkom och vilken roll Sverige spelade i det. Sen den andra delen, det är hur folkmord har tillämpats i rättegångssalar. Och den tredje delen är hur folkmord används som ett politiskt slagträ.
Mm. Precis. Jag tänkte att vi skulle börja med historien då, inte minst den svenska historien. Folkmord, folkmordskonventionen kommer 1948. Det finns förstås jättemycket att säga här, men någorlunda kortfattat. Hur gick det till att den kom just då?
Det var ju mot bakgrund av andra världskriget, och då var det en polsk-judisk jurist, Rafael Lemkin, som skrev en bok 1944 där han myntade ordet folkmord. Så det är en blandning av från latin och grekiska, det här genocide på engelska, som då översätts till folkmord. Och han försökte då få tribunalen i Nürnberg att använda det här begreppet, men han misslyckades. Men han fortsatte, och det var en slags enmanskampanj som sen ledde till att FN antog folkmordskonventionen 1948. Mm. Och kopplingen till Sverige, det är då att Rafael Lemkin, när han flydde då från Polen under andra världskriget, så hamnade han i Stockholm 1 år. Och det var i Stockholm han påbörjade arbetet med att samla in material till den här boken där han senare myntade det här ordet.
Mm. Men det är ju en intressant lärdom som alla kanske inte har koll på, men folkmord var ju alltså inte en åtalspunkt eller ett brott som diskuterades under Nürnbergrättegångarna 1945.
Nej, det stämmer, utan när det gäller då dödslägrena under andra världskriget och massmordet gentemot judarna, så rubricerades det i Nürnberg som utrotning, som ett brott mot mänskligheten. Sen var det så att Rafael Lemkin var i Nürnberg och försökte då förmå åklagarna och domarna att använda det här ordet. Och det var en av åklagarna som använde det i sina pläderingar, men det återfinns inte i själva domen.
Mm. Jag gick till Kungliga bibliotekets databas faktiskt och tittade ordet folkmord när det först nämndes i svenska tidningar. Och då hittade jag faktiskt redan från 1860-talet att man pratade om folkmord. Det handlade den gången faktiskt om Polen också, för det var efter den polska folkresningen det året som de slogs ner då av Ryssland då, som tillhörde, så pratar man att västmakterna och Sverige inte inbegriper i det, vad som talas om ett folkmord då. Det hade förstås ingen juridisk definition, men ordet har funnits med ett tag helt enkelt.
Ja, på tyska så har det funnits folkersmord, nu kanske uttalade fel, som sen översattes till folkmord på svenska. Och man kan hitta ett anförande från Hjalmar Branting i samband med första världskriget där han talar om folkmord, men det var inte juridiskt definierat, och ordet i dess moderna bemärkelse eller tappning brukar man tillskriva då Rafael Lemkin. Mm.
Och hur kommer det sig att han hamnar i Sverige?
Det var så att han behövde ju då fly från Polen eftersom han var jude. Han ville till USA, men det fanns liksom ingen enkel väg att komma dit. Han försökte övervägde först genom Nederländerna och Belgien, men det stängdes ju till genom krigets förlopp. Så till slut så var det enda sättet att komma ut var i Stockholm, och han lärde då känna en framstående svensk jurist, Carl Schlyter. som då var president i hovrätten för Skåne. Och han skrev då en inbjudan till Rafael Lemkin, garanterade hans uppehälle, och på det sättet fick Rafael Lemkin visa och kunde komma till Sverige. Det var inte lätt för en jude på den tiden. Mm. Och i Stockholm så var det en annan jurist vid Stockholms högskola, numera Stockholms universitet, som bjöd in honom som lärare. Så han höll ett antal föreläsningar på Stockholms universitet.
Men hur kommer det sig då att ändå folkmordskommissionen kommer så snabbt efter kriget? Det dröjer bara 3 år innan världens länder då bestämmer sig för att anta den här. Vad sker under de 3 åren?
Alltså man har ju andra världskriget och de fruktansvärda sakerna som hände. Men sen Nürnberg-rättegången innebär ju en vändpunkt hur man ser på individers ansvar för den här typen av gärningar. Och det ville man ju på något sätt kodifiera, och det gjorde man ju på olika sätt. Dels så antog man FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Det var ju samtidigt man antog den, dagen efteråt eller dagen före man antog folkmordskonventionen. Så det var ju liksom ett nytt förhållningssätt, hur man skulle se på relationen mellan stat och individ och vilket ansvar vi individer har för vissa brott.
Liten sidofråga där, men Nürnberg, när man då började prata om brott mot mänskligheten och sådär, fanns det rättskällor tidigare som man kunde gå till där, eller så att säga, uppfanns det där och då?
Nej, men det är en intressant fråga. Alltså i Nürnberg så var det framförallt 3 brott man åtalade för. Så det var ju då brott mot freden.
Ja, men det fanns väl tidigare inom folkrätten?
Ja, det fanns då en överenskommelse från 1928 att krig skulle vara förbjudet. Och sen krigsförbrytelse fanns också, för det fanns Haag- och Genève-konventioner. Problemet var med brott mot mänskligheten. Det fanns då en London-stadga, men den formulerades under andra världskriget av de allierade. Så det fanns inte före kriget. Så det har ju funnits en viss kritik mot Nürnberg-rättegången att det var någon form av retroaktiv lagstiftning. Och det är framförallt det här med brott mot mänskligheten. Och det var man medveten om i Nürnberg, så domarna, de försökte liksom skruva till det. Så de skruvade till det på det sättet att brott mot mänskligheten måste ske i samband med krig. Så det var en slags variant på krigsförbrytelser. Det var lite som man fick till det. Men det var ju ett problem, och det är lite mot, eller ganska mycket mot den bakgrunden man kom fram till att vi måste kodifiera det här så att det inte råder något tvivel om i framtiden att det är förbjudet.
Jag har ju då fått tjuvläsa din bok, fast den ännu inte kommit ut. Och det diskuteras där intressant att i Sverige fanns det ju dels att vara lite skeptiska mot när folkmordsbegreppet kommer och man ska diskutera det. För man menar att det var sprunget ur en naturrättslig diskussion som inte alla i Sverige var riktigt på banan med, så att säga. Om jag förstår det rätt då?
Ja, det kanske inte var specifikt mot folkmord, men mot folkrätt i största allmänhet.
Ja, okej.
Och man brukar tala om Uppsala-skolan. Så det var ju en strömning ursprungligen från Uppsala som gick ut på att man skulle särskilja liksom rättsreglerna från moralen. Och det som gällde var liksom rättsreglerna och moralen var någon form av metafysik. Och det gjorde ju att det var ju bara det i lagstiftningen som på något sätt gällde. Mm. Och det var praktiskt i Sverige under 1900-talet, för förändringarna och reformerna i samhället skulle ske genom lagstiftningsmakten och riksdagen. Och när man talade om rättigheter så var det oftast från högern där man liksom försökte värna de existerande intressena och ägandeförhållandena. Så det fanns ju en skepsis mot rättigheter.
Och kallade de för mänskliga rättigheter eller naturrätt?
Jag vet inte om man just var en skepsis mot mänskliga rättigheter, men mot rättigheter, så att säga. En slags kontrast mot lagstiftningsmakten eller folkviljan. Och så man kan säga även personer som vi skulle beskriva progressiva idag var skeptiska mot rättigheter, för det var ju på något slags en bromskloss mot samhällsutvecklingen. Sen det jag konstaterade i boken då, det är att tanken om mänskliga rättigheter och att man ska förbjuda folkmord, det är ju ytterst en slags begränsning av vad staten får göra. Att man värnar individen. Så det krockar ju lite med det tänket vi hade i Sverige vid den tidpunkten.
Mm. Har vi ändrat oss i Sverige sedan dess?
Det har vi. Och det har ju skett. Vi anslöt oss redan på 1950-talet till Europakonventionen om mänskliga rättigheter, men det tog ju fart framförallt under 1980-talet när Sverige fälldes för kränkningar mot mänskliga rättigheter. Det blev en förvåning, liksom den politiska etablissemanget, kan Sverige bryta mot mänskliga rättigheter? Och det rejäla genombrottet som jag ser det var när Sverige inträdde i EU 1995, för då samtidigt så gjorde vi Europakonventionen till svensk lag så att man i svensk domstol eller i svenska myndigheter kan åberopa det. Så det var väl det stora genombrottet som jag ser det.
Mm. Vi ska återkomma till folkmord. En uppföljande fråga angående just nazisternas förbrytelser. Mm. Efter Nürnberg har det varit med många rättegångar just kring de förbrytelserna. Eichmann känner ju alla till, även i Västtyskland var det ju en rad fall. Klaus Barbie var ju någon i Frankrike tror jag på så sent som på 80-talet. Var det folkmord inblandat de gångerna? Eller har man, hade det skett före folkmordskommissionen så man kunde aldrig lyfta fram det? Eller hur gick det till?
Ja, man skulle behöva gå igenom fall för fall. Men om vi tar Eichmann som exempel så åtalspunkterna gällde då brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och brott mot det judiska folket. För det var så det han ställde sitt svars inför tingsrätten i Jerusalem och sen i högsta domstolen. Så det var så den israeliska lagstiftningen var formulerad. Så i själva åtalspunkterna i lagstiftningen så finns inte ordet folkmord. Men om man läser själva domen så förekom ordet folkmord på flera ställen.
Och hur, ja, sen 1948, mellan tummen och pekfingret, hur många gånger har folkmord prövats historiskt?
Ja, alltså, om man talar om internationella domstolar så var det först tribunalerna för Jugoslavien och Rwanda där man hade personer som dömdes för det brottet. Så i tribunalen för Jugoslavien talar om ett 20-tal personer, Rwanda-tribunalen 60. Men sen har det varit rättegångar på nationell nivå i Rwanda som man haft så kallade Gacaca-rättegångar och det är storleksordningen 500 000 personer som har liksom ställts till svars inför de här Gacaca. Det är en slags bydomstol, så då uppskattningsvis 500 000 personer som ställts till svars för folkmordet. I Sverige så har vi haft 4 rättegångar där personer har fällts för folkmord. Någon totalsiffra kan jag inte ge dig.
Okej, men kan man säga då att Jugoslavien, tribunalen med samband med Jugoslavienkriget och den som var då i Tanzania efter Rwanda, var det något slags ett bredare genomslag för folkmordsbegreppet så att säga? Det blev, kan man säga så?
Så ska man absolut säga det. Det är då det på allvar fick genombrott och man på något sätt innan dess så var det väl lite mer en teoretisk konstruktion. Men där med de här två tribunalerna så dömdes ju personer och gav också en klarhet kring hur man ska förstå det här folkmordsbegreppet. Så när nationella domstolar, till exempel i Sverige, tar sig an folkmord så använder man den praxisen som kommer från de två tribunalerna.
Okej, då har vi lite bakgrunden klar. Då ska vi övergå till det mer teoretiska. Ja, vad är ett folkmord?
Alltså folkmord består av två delar. Man kan tala om en objektiv del och en subjektiv del. Så den objektiva delen är själva handlingarna. Och sen har man en subjektiv del som mer hänför sig till avsikten eller uppsåtet. Så om man börjar med de objektiva så är det 5 handlingar. Och det räcker med att det är en av de här handlingarna. Det måste inte vara samtliga 5 handlingar för att det ska vara folkmord. Så det är att man dödar en medlem av en skyddad folkgrupp, det är det första. Det andra är att man tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig skada eller smärta. Det tredje är att man påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som ägnar att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas. Den fjärde är då att man vidtar åtgärder som ägnar att förhindra att barn föds inom folkgruppen. Och det femte är att man genom tvång för över ett barn som inte fyllt 18 från en folkgrupp till en annan. Så det är de objektiva. Då måste minst en av dem här vara för handen. Men det måste också ske med en viss avsikt eller uppsåt. Så det måste finnas en avsikt eller en uppsåt att helt eller delvis förgöra en skyddad grupp. Och då är det 4 grupper som är uppräknade. Det ska vara en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd grupp eller en religiös grupp. Så det är bara de 4 grupperna som är skyddade av folkmordskonventionen.
För här uppstår ju kanske den första frågan så från en lekman då. Så här, varför inte andra grupper? Politiska, ekonomiska, sexuell läggning, kön eller könsidentitet eller andra grupper som också historiskt har förtryckt så anses skyddsvärda. Varför är inte de med?
Det fanns ju när man förhandlade fram folkmordsgruppen förslag på att fler grupper skulle vara inkluderade. Och dels fanns det en tanke om att man skulle ta sådana grupper där tillhörigheten till gruppen är svår för en enskild att kontrollera. Till exempel ras eller etnicitet är svårt för en enskild att förändra. Sen fanns det politiska skäl också. Till exempel så fanns det förslag om att politiska grupper skulle vara skyddade. Men det var det framförallt Sovjetunionen som var mot det, för de ville ju någon bemärkelse eliminera sina politiska motståndare. Så den gruppen föll bort. Man hade kunnat tänka sig fler grupper, sociala grupper. Man hade kunnat tänka sig grupper baserade på kön. idag så hade man nog övervägt, ska vi skydda hbtq-personer? Men de är då inte uppräknade som en grupp och är därmed inte skyddade som sådana av folkmordskonventionen.
Här finns ju också en svensk koppling som du tar upp i boken, och det är ju då Sveriges förhållande till samerna då man funderar på om liksom de svenska tvångsskolningarna av samiska barn, så att säga, att man fick gå i skola då under början på 90-talet, om det skulle utgöra exempel på folkmord för att man liksom, ja, du kan ju berätta själv, hur påverkade det Sveriges agerande?
Nej, alltså, ja, om jag får gå tillbaka lite grann, så Lemkin, när han började fundera kring det här på 1930-talet, så arbetade han inte med folkmord utan med två andra begrepp istället, barbarism och vandalism. Så barbarism, det var att man fysiskt förstörde en grupp, till exempel förgörde en grupp, till exempel genom att döda dem. Vandalism var ju då att man förstörde byggnader, kulturella föremål eller kultur i största allmänhet. Och folkmord, så som det blev definierat 1948, innehåller bara barbarism, så det ska vara det fysiska utplånandet. Det fanns då förslag om att man skulle kunna ha kulturellt folkmord, att man förstör en grupps kultur utan att man nödvändigtvis dödar dem. Och det ville Lemkin, men då var det ett antal stater, där bland Sverige, som inte ville ha det, och det kan man se i PM och olika handlingar på svenska justitiedepartementet och utrikesdepartementet, att man ville ha bort det här med kulturellt folkmord, för man var uttryckligen rädd för att då skulle Sverige träffas av den här anklagelsen själv för hur man behandlade samerna.
Mm. Och var det, tror du, rättfärdiga farhågor, hade det kunnat bli så?
Med de förslagen man hade då 1946 och 1947, så hade det nog kunnat träffa Sverige.
En annan fråga som en lekman gärna ställer sig, det är det här med helt eller delvis. Vad helt betyder förstår ju alla, men delvis, hur stor del av gruppen handlar det om att brottet behöver riktas mot för att det ska uppfylla kravet för att vara ett folkmord?
Det anges inte i folkmordskonventionen, så det är en fråga som är lite öppen och som då domstolarna har fått ta tag i. Så det var en fråga i när det gällde då rättegångar gällande Srebrenica, som senare rubricerats som folkmord. Och det var ju då att bosnienserberna mördade 8000 män. Det var män i vuxen ålder, men även barn och lite äldre. Och då uppstår frågan, är 8000 personer, att mörda 8000 personer, är det tillräckligt för att kunna vara ett folkmord? Och det tog man sig an i Jugoslavien-tribunalen, och de kom fram till att det var folkmord, och då sa de att folkmordet måste då inte avse hela gruppen, och det kan också vara en viss del av ett territorium. I det här fallet så var det Srebrenica-regionen. Och domstolen resonerade så här, att om man förgör en del av en grupp så att det påverkar hela gruppen på ett substantiellt sätt, så kan det vara tillräckligt för att det ska vara folkmord. Och det var också vad man kom fram till i den rättegången. Det var lite kontroversiellt när det kom, men nu är det ju ingen som ifrågasätter att Srebrenica var folkmord.
Skulle man kunna tänka sig att en enskild person skulle kunna utöva ett folkmord genom att exempelvis aktivt försöka mörda personer från en viss folkgrupp i Sverige?
Alltså, jag tror om man hade frågat Lemkin så hade han nog svarat ja. Men om man ska se på domstolspraxisen, så behöver det vara i större omfattning. Sen så är det svårt att sätta en siffra på det.
Mm. Men okej, men Srebrenica är ju i alla fall ett exempel. Vi ska prata lite... Jo, en fråga innan, rent tekniskt. Hur förhåller sig folkmord till brott mot mänskligheten? Är de en delmängd av varandra, eller hur funkar det där?
Alltså, om vi går tillbaka till det vi pratade om Nürnberg, så när det gällde då mördandet i dödslägren, så var det ju utrotning som brott mot mänskligheten. Så folkmord är i någon bemärkelse ursprungligen ett brott mot mänskligheten, och sen har det liksom utkristalliserats och blivit en egen brottskategori. Så man kan tänka sig att samma handling både är brott mot mänskligheten och folkmord. Det finns domar från Rwanda-tribunalen och andra domstolar när man dömer för båda samtidigt avseende samma handling. Skillnaden är ju då att för brott mot mänskligheten så krävs inte avsikt att helt eller delvis förgöra en grupp. När det gäller brott mot mänskligheten så krävs det istället att det ska vara ett systematiskt eller omfattande angrepp mot en civilbefolkning. Och det är något lättare att visa.
Är brott mot mänskligheten fortfarande liksom en aktiv rättstradition, eller har folkmord kommit att ersätta lite? Kan man se någon sån utveckling?
Jag skulle beskriva det som tvärtom. Alltså, folkmordskonventionen kom i 1948, och det var länge den enda konventionen när det gällde internationella brott. Så det fanns en sån tendens att man ville pressa in alla brott i det här folkmordsfacket. Sen brott mot mänskligheten, den fanns ju i Nürnberg, men sen försvann den lite, användes inte, utan det var först i samband med de här tribunalerna för det Jugoslavien och Rwanda som det fanns med i deras stadgar och det började användas. Och så det finns en folkmordskonvention, det finns Genèvekonventioner som då är, ja, de har ju med krigsförbrytelser att göra. Men det finns ingen konvention om brott mot mänskligheten, utan det är något som förhandlas. Så det här brott mot mänskligheten är något som, ja, det fanns i Nürnberg, men som framförallt har då liksom växt till sig de senaste tre decennierna.
Mm. Vi ska prata lite mer om Rwanda. Mm. Det är ju många som idag förknippar begreppet folkmord, kanske då man först fick höra talas om det. Mm. I samband med processerna där, utvecklades folkmordsbegreppet där? Fick vi en ny praxis som delvis förändrade någonting? Eller, ja, vilken betydelse har processerna haft?
Alltså den allra första internationella avgörandet som rörde folkmord, det var i Rwanda 1998. Det var faktiskt en svensk domare som var med och dömde i det målet, Lennart Aspegren, och det är något jag tar upp i min bok. Och så det fanns ju flera frågor, till exempel, vad är en folkgrupp? Alltså vilken roll spelade, är det någon slags objektiva kriterier, alltså om vi talar om ras eller utseende, hårfärg eller någonting sådant, eller också subjektiva kriterier, hur man upplever sig själv, hur man upplever andra. Och då sa man i det här första målet, Akaesu-målet, att båda de här sakerna spelar roll, både objektiva och subjektiva kriterier. Så det var en sak som var ny i den här rättegången.
Ja, för var det inte så att det var väl inte helt givet att hutser och tutser var folkgrupper i den här meningen, eftersom, ja, de talade samma språk och hade samma religion, det fanns mycket som förenade grupperna, men de upplevdes i alla fall där och då subjektivt som väldigt olika.
Ja, det var det avgörande för tribunalen i det målet, att både offren och förövarna upplevde att de andra tillhörde en annan grupp och att det liksom...
Även fast det hade varit svårt för någon annan kanske att peka ut dem, så att säga.
Precis, precis. Ja. En annan sak som var en innovation, eller där de liksom klargjorde vad folkmord är, det är att även våldtäkter kan vara en folkmordshandling. För när jag definierade i folkmord innan, det är att man då förhindra födslar i den skyddade gruppen. Och då, det man kunde konstatera då i Rwanda, det var att om en kvinna hade ett barn där fadern tillhörde den andra gruppen och hade tillkommit genom våldtäkt, då var det inte bara så att barnet utan även kvinnan sköts ur gruppen. Så om man då hade massvåldtäkter på en stor skala, så var det att stora delar av folkgruppen stöttes bort och inte var en del av folkgruppen. Så då i det här Akaesu-målet kom man fram till att våldtäkt kan också vara en folkmordshandling.
Mm. Eftersom Rwanda då är en av de första riktigt stora praktiserandet av folkmordsbegreppet och brottet och sådär. Nu har det ändå gått ett kvartssekel, en ny generation växt upp. Kanske ingen direkt fråga för en jurist, utan för en sociolog kanske, men vad är resultatet av att man av de här processerna? Har det liksom bidragit till läkning eller försoning eller någonting sånt? Finns det någonting att säga om det?
Alltså det är ju mer en slags sociologisk fråga, och det är någonting som sociologer undersöker. Mm. Så det finns då sociologer som har gjort enkätundersökningar på Balkan, för där har det också varit avgörande om folkmord gällande Srebrenica. Och resultaten är ju ganska nedslående. Alltså det finns ett, om vi talar om Bosnien-serberna, väldigt stort misstroende mot de här tribunalerna. Och också en ovilja att på något sätt ta till sig vad de har kommit fram till. Så det är svårt att säga att det har bidragit till försoning. Så det är lite deprimerande. Jag ser det så här att de här tribunalerna och domstolar i största allmänhet, de har liksom en begränsad förmåga. De kan liksom avgöra vad som har hänt, vilken bevisning som finns. Men försoning, fred och så, det är lite för stor uppgift, utan det är andra saker som måste till för det.
Mm. Vi ska kort nämna ett annat exempel av massivt dödande, nämligen det är Kambodja. Massmorden där räknas ju huvudsakligen inte som folkmord. Varför inte?
Det var ju så att det var ungefär 2 miljoner människor som mördades. Så i skala så är det ju, det överstiger ju det som hände i Rwanda. Och det genomfördes ju då av de röda khmererna. Och det var ju framförallt politiskt motiverat, och de mördade ju framförallt människor från den egna gruppen. Och för att det ska vara folkmord så ska man då döda människor från en annan folkgrupp. Och det ska inte vara politiskt motiverat. Så det var ju... Det finns ju liksom en juridisk definition av folkmord, och sen finns det ju en som finns i folkets medvetande. Så var många i Kambodja som var besvikna över det, va? Hur kan detta inte vara folkmord? Men det är för att den juridiska definitionen som är som det. Men sen var det så att de röda khmererna mördade ju också människor från minoritetsgrupper.
Ja, vietnameser bland annat.
Och, ja. Och då har då, det var då en specialdomstol i Kambodja som prövade. De kom ju fram till att det var folkmord. Och det, poängen är, eller lärdomen som jag ser, det är att ett brott mot mänsklighet kan vara lika allvarligt, bland allvarligare än ett folkmord. Så den här rubriceringen, om det är brott mot mänskligheten eller folkmord, är inte avgörande alltid.
Folkmord då, som vi har sett och vi pratar om, är ju ofta någonting som sker i krig. I krig dör många människor, ofta civila också. Och du skriver någonstans, eller du citerar någonstans, att poängen är att militära medel använder i syfte att besegra en militär fiende måste skiljas från handlingar som syftar till att förgöra en skyddad folkgrupp. Och det är då jag börjar tänka, vi har haft den här diskussionen tidigare i podden, vad som är så att säga normala, inom stora citattecken, att göra som krigshandlingar, som visserligen kan vara krigsförbrytelser, men när de övergår att bli ett folkmord. För mig framstår den frågan inte som direkt självklar. Är det för dig?
Nej, den är inte självklar. Det här citatet du har i det avsnittet så beskriver jag då när man förhandlade fram folkmordskonventionen. Och då ska man ju komma ihåg att det var stater som förhandlade fram folkmordskonventionen. De ville inte förbjuda alla sina handlingar, bland annat när de var i krig. Så det är ju, kan ju vara en liten svår fråga. Liksom. När övergår det från att vara liksom legitima krigshandlingar till att bli förbjudna handlingar? Kan vara krigsförbrytelse, folkmord eller brott mot mänskligheten? När det gäller, vad är det som man ska ta fasta på när det liksom övergår från det ena till det andra? Så i Nürnberg var det relativt lätt på så sätt att då hade ju nazisterna skrivit ner, de hade en konferens i Wannsee där de skrev ner liksom hur de skulle utrota judarna, och det var väldigt lätt efteråt att konstatera att de hade den avsikten. Men i senare folkmord så har förövarna, de har inte skrivit ner det. Och då har vi den här domstolspraxisen vi talade om. Hur kommer man då fram till att det är ett folkmord? Och då säger då de här tribunalerna och domstolarna att man kan då se på mönster. Mönster utifrån vad man gör, utifrån vad man säger. Och då ska man ställa sig frågan, är det så att det här mönstret bara pekar åt ett håll att det är folkmord? Ja, då kan man dra slutsatsen att det är folkmord. Alltså det här är avsikten, det är därför man gör det. Men sen kan det vara så att mönstret eller de här olika delarna pekar åt olika håll. Och det kan finnas liksom andra förklaringar. Om de här andra förklaringarna är rimliga, ja då ska man inte döma för folkmord. Och sen kan man ju då konkretisera det som har skett i ett antal rättsfall som man också kan göra i pågående konflikter.
Jag tror det börjar bli dags att ta in lite det av de aktuella ämnena nu. Du har ju medverkat i podden tidigare och då har vi diskuterat frågan om Israels agerande under kriget då, som inleddes av Hamas 2023, kan benämnas som folkmord. Du lutade då åt nej, men nu vet jag att i början av 2025, i början av året, då ändrade du dig om det där. Vad var det som fick dig att ändra dig?
Det var så att jag började fundera annorlunda någon gång i januari, februari 2025. Men det var väl först i en intervju då i juli, det blev 2 månader sedan, med Sveriges Radio, där jag liksom förklarade att jag såg på situationen annorlunda. Mm. Och vad det handlade om, det var att retoriken och handlingarna ändrades. Jag tyckte fram till dess så kunde man se Israels krigföring skedde för legitima mål. Sen kan man säga att de kanske gick utanför gränserna som var tillåtna enligt krigets lagar. Men det handlade ändå om att försvara sin befolkning, befria gisslan. Alltså legitima ändamål. Må hända att man i vissa situationer liksom bröt mot krigets lagar, att det då var krigsförbrytelse. Men det som hände våren 2025, det var att det började faktiskt med Trump. Trump, han målade upp sin vision för Gaza. Det skulle vara en riviera, så talade han om att man skulle förflytta 800 000, 1 miljon.
Var det inte alla?
Ja, det kanske var alla. Det beror nog på, det fanns nog olika.
Ja, det är Trump, så han sa olika saker.
Han sa olika saker. Och då med Trump, man kan ju avfärda det som skämt eller att han bara liksom säger någonting för stunden. Men Netanyahu, han var i USA samtidigt och beskrev det här som visionärt och att han skulle göra sin del av jobbet. Och sen såg man under våren att det återkom det här att man skulle förflytta palestinierna. Och det skrevs också ner planer i den israeliska regeringen. Senare under sommaren så var det ett PDF som kom från USAs regering. Man hade konsulter som hade arbetat med det här. Så det var ganska konkreta planer, alltså det var någonting man ville. Och sen i mars 2025 så försatte man då Gaza i blockad så att mat och andra förnödenheter inte kom in. Och vi har ju talat om det här i podden tidigare. Då har jag sagt att det här är två saker man inte får lov att göra. Man får liksom inte skära av mat och man får inte deportera människor permanent från ett område. Man kan tillfälligt flytta på dem men inte permanent. Så båda de här sakerna hände samtidigt. Och det, då, så som jag såg det, när man ska då förstå Israels handlande, så kom jag fram till att det liksom den bästa förklaringen, eller den mest rimliga förklaringen här agerandet, är att man vill fördriva den palestinska befolkningen från Gaza och medlet för det är svält. Och då när jag jämför med kriterierna för folkmord så såg jag att det liksom passade, eller det kunde rymmas inom definitionen.
Mm. För liksom den överordnade definitionen av folkmord, det är ju då att... Ja, frågan är helt enkelt, menar du att Israel helt eller delvis vill förinta det palestinska folket och också håller på att göra det nu?
Ja, det var många frågor i en där, som man får nog bryta sönder lite. Ja. Det är så att det handlar ju om delvis, för Israel har ju någon bemärkt kontroll över den palestinska befolkningen i olika delar. Det finns ju då Gaza, sen finns det Västbanken och sen finns det vad jag skulle kalla det egentliga Israel innanför de här 1967 års linjer eller stilleståndslinjer som egentligen är från 1949, men de gröna linjerna. Och så den palestinska befolkningen behandlas i olika, så när jag talade om folkmord så talade jag om delvis i Gaza. Och som jag ser det så som man uttryckte sig, så som man handlade våren 2025, så handlade det om att man skulle skapa så svåra förhållanden på Gaza så att det blev omöjligt för den palestinska gruppen att fortsätta leva där. Sen på slutet av frågan var ju om folkmordet pågår nu, och just idag så är det ju så att stora delar av den israeliska gisslan har släppts. Och det råder vapenvila. Så jag tycker inte man kan tala om att det pågår ett folkmord just nu. Utan jag tycker det finns tillräcklig information, eller bevis om man ska uttrycka sig så, att våren 2025.
Under våren 2025 så utför Israel brottet att helt eller delvis vilja förinta det palestinska folket på Gaza.
Stämmer.
Ja. Okej, för då undrar man så här, hur skiljer det sig? För det har ju också kommit andra förklaringar från Israel, att man använder det här för att sätta press på Hamas, att allt mat som kommer ju ändå direkt till Hamas, och därför skaffar man ju en annan organisation som visserligen fungerade väldigt dåligt, så ledde till att folk blev skjutna när de hämtade mat. Men den alternativa hypotesen att man gjorde det här för att man helt enkelt inte ville förse Hamas-krigare med mat, utan hitta ett nytt sätt för att distribuera mat som verkligen nådde civilbefolkningen, du köper inte det helt enkelt, eller?
Nej, jag köper inte det, och det har ju varit stor diskussion om det här, varför försvinner maten, och de som på något sätt backar upp Israels version, de har ju då pekat på en FN-rapport som säger att mycket mat försvinner. Men om man tittar närmare på den FN-rapporten så framgår det inte av den att det är just Hamas som tar maten, utan det är sånt tillstånd i Gaza att människor... det var människor som är i slags kaos eller panik liksom plundrar maten. Alltså det är den bilden som man får. Och jag menar, jag tror alltså de flesta inom skrået menar att man kan inte använda svält som ett liksom påtryckningsmedel för att uppnå fred eller utverka någon form av fångutväxling.
För det är en fråga, nu var det här visserligen långt före folkmordskonventionen, men de blockader som genomfördes mot Tyskland under både första och andra världskriget, där det uttalade syftet var då att Tysklands ekonomi skulle bryta samman så att man skulle avsluta kriget. Hade det kunnat räknas som folkmord ifall de hade bedömts under folkmordskonventionen?
Jag skulle säga nej. Och vi har talat lite om det tidigare, men jag menar att situationen på Gaza är annorlunda. För det är så litet område, man har ingen möjlighet att odla egen mat, väldigt små möjligheter att röra sig. Så även om det var svåra förhållanden i, låt säga, Tyskland under andra världskriget, så är det svårt att jämföra, eller jag kan inte jämföra det med vad som skedde i Gaza, den tyska civilbefolkningen och den palestinska befolkningen.
Det sista kapitlet i din bok, eller delen, handlar ju om, som nämnde tidigare, om hur begreppet folkmord idag också har en politisk valör idag, så att säga. Vad tänker du om det?
Det är så att folkmord ses ju som det grövsta av brotten, och i konflikter, i krig, så människor blir ju engagerade. Det är ju verkliga liv som står på spel, och man vill ha den här situationen högst upp på dagordningen, och då vill man ju gärna få det till folkmord. Och ibland så är det berättigat, ibland inte. Och och alldeles oavsett så blir det ju någon form av slagträ eller verktyg, för man vill liksom genomdriva en viss handling eller ett visst resultat.
Mm. Vad säger ditt eget rättsmedvetande? Är folkmord det värsta brott man kan göra sig skyldig till?
Ja, alltså det är absolut det här högst upp. Sen kan man tänka sig situationer där sådana här brott mot mänskligheten, vi talar om situationen i Kambodja på 1970-talet, där man under vissa omständigheter ett brott mot mänskligheten kan bli lika allvarligt.
Mm. Jag tänker, vad det blir nu, alltså, jag håller med om att det har ju blivit ett politiskt vapen, och många har ju sagt att Israel har begått folkmord på palestinierna. Jag hittade tidningsartiklar från 25 år tillbaka, det är väldigt gammalt. Och nu tänker jag att nu skapas ju bilden av att Israel begått ett folkmord, och många kopplar det till att ja, men det var ju vad judarna utsattes för, fast vi vet att det var inte det som man kom fram till, men det var under andra världskriget och förintelsen, och därmed har man två likvärdiga brott som har begåtts här. Det är ju den diskussionen som har funnits lite. Vad tänker du om den, och att det liksom landar där politiskt?
Jag skulle inte jämställa de två händelserna. Och jag vill gärna peka på att man hade ju kunnat tänka sig att Rafael Lemkin, när han ville ha sin konvention, att han inte skulle använda ordet folkmord. Man hade ju kunnat tänka sig att han istället använde ordet förintelse. Så vi har haft en förintelsekonvention. Och jag tror det var väldigt bra att konventionen hette folkmordskonventionen. För det gör att man har ett annat ord för folkmord än det som hände under förintelsen. Så ett folkmord kan omfatta fler händelser. Och det gör att det blir ett mer användbart begrepp, både språkligt och juridiskt. Och i min bok så jämför jag med apartheid. För apartheid förknippar ju vi hur det var i Sydafrika fram till 1990-talet. Och då finns den apartheidkonvention. Det finns också ett brott som heter brott mot apartheid, som ett brott mot mänskligheten. Och när det kommer anklagelser om apartheid, då blir ju svaret från de som vill värja sig mot det. Då säger man, den här situationen, den är ju inte likadan som den var i Sydafrika. Och det blir ju då ett problem när man har en historisk händelse, så har man ett brott där man använder exakt samma ord som apartheid. Så jag tycker det var bra att folkmordskonventionen fick ett eget begrepp. Och på det sättet så är det separerades det något från förintelsen.
Men om brottet hade varit förintelse, så hade det väl varit svårt att idag anklaga Israel för en förintelse, för att man har inte haft en Wannsee-konferens, man har inga dödsläger, det handlar inte om 6 miljoner offer och så vidare. Det finns ju väldigt tydliga praktiska skillnader mellan fallen.
Ja, precis. Och det hade varit det uppenbara problemet om man har haft en konvention som heter förintelsekonventionen. Mm. Så det är två olika begrepp, och det är så vi ska se då. Man kanske kan se vissa gemensamma saker men många avvikande. Så man får vara noggrann när man jämför, helt enkelt.
Hamas då, som är Israels motståndare, det här har vi också pratat om tidigare, är ju en terrorgrupp då, en rasistisk terrorgrupp. De har det uttalade målet att Israel ska försvinna som land. Kan det någonsin vara ett försvar att någon annan är så att säga ute efter att folkmörda dig? Då kan du agera någon sorts folklig nödvärnsrätt eller något liknande?
Alltså i någon bemärkelse finns det ju en nödvärnsrätt. Alltså i folkrätten har man ju rätt till självförsvar och så vidare. Men det måste ju alltid ske inom vissa gränser. Och krigets lagar, man har folkmordskonvention och så vidare. Om vi tar kriget mellan Ryssland och Ukraina, så Ryssland bryter ju mot väldigt många regler. Dels inom att starta kriget, men också i sin krigföring. Men jag uppfattar att Ukraina har ju då på ett medvetet sätt försökt följa krigets lagar konsekvent. Och det ska ju de prisas för, och det är så det ska ske. Och jag tror också det är viktigt för omvärldens stöd att ett land gör det. Jag tror att Israel hade kunnat bekämpa Hamas efter den 7 oktober på ett sätt där man har följt krigets lagar. Och det hade varit viktigt, ja, framförallt för den palestinska befolkningen, men även för Israel när det gäller stöd från omvärlden. För det har ju i någon bemärkelse börjat svikta. Mm. Efterhand som konflikten har liksom utvecklats.
En ytterligare fråga just om Hamas och Israel. Vi har ju varit inne på i diskussionen hur begreppet folkmord används politiskt. Du är ju själv gammal politiker, så du är inte naiv eller någon duvunge här. Vad tänker du? Dina bedömningar som du gör ju akademiskt och juridiskt, de kommer ju användas politiskt. Hur förhåller du dig till det?
Jag försöker vara ganska medveten om det. Det gör att man måste vara ganska försiktig. Och jag upplever ju då att när jag gjort de här uttalanden om att det är folkmord i Gaza, att det kan vara det, så har jag mött kritik från två håll faktiskt. Dels har man ju de som hävdar att det inte är folkmord som är kritiska av den anledningen. Men sen finns det ju också de som, du sa att man har talat om folkmord i 25 år när det gäller Israel-Palestina-konflikten. Det är kanske inte alla, men det är vissa som har talat om folkmord redan sedan oktober 2023. Mm. Och jag tillhör ju inte en av dem. Så de är ju kritiska mot mig, att varför har inte du talat om folkmord tidigare? Och så det enda sättet jag har förhålla mig till det här, det är att jag måste ju behandla den här konflikten på samma sätt som jag hanterar alla andra konflikter, och använda liksom den metoden som vi har som folkrättsjurister. Och det är väl ändå så man kan nå någon form av trovärdighet eller förtroende, oavsett om lyssnaren eller den som läser vad jag skriver håller med eller inte. Men om man ändå ska ha någon form av förtroende, så är det enda sättet.
Vi ska vidare till några allmänna frågor. Vad tänker du om den utveckling vi har sett de senaste decennierna, där olika politiska församlingar ibland förväntas eller ibland tar eget initiativ till att erkänna folkmord? Hur har de politiska processerna påverkat diskussionen kring folkmord?
Alltså man kan ju ta som exempel, det finns ju vissa händelser, till exempel folkmordet av armenier. Det finns också den här massvälten i Ukraina under 1930-talet som Sovjetunionen bedrev. Och då finns det ju ansträngningar i modern tid att det här ska rubriceras som folkmord. Och även mer moderna situationer. Jag tycker ju, även om jag nu har gett min syn på saken, så kan jag förstå om politiker är något mer försiktiga. Och det är för att man kan ju hamna i en situation att man säger att någonting är ett folkmord, låt säga nu Israel-Gaza-konflikten. Och sen om 2 år så kommer det ett domstolsavgörande som dömer på ett annat sätt än vad man har sagt. Och det är ju, när man är politiker så har man ju ett ansvar, man uttalar sig för sitt land. Och det är inte så lätt att backa. För mig som akademiker så är det lite lättare att backa, alltså om det inte skulle bli så som jag har sagt. Så kan jag säga, men jag är beredd att lyssna på det här, jag är beredd att omvärdera. Men det är inte så lätt om man är politiker och representerar ett land. Så jag kan förstå varför politiker är mer försiktiga. Samtidigt så är det så att man kan inte helt bli lamslagen och passiv. Alltså när det gäller folkmord och andra grova överträdelser, det handlar ju inte bara om att man ska döma i efterhand, utan man måste ju också i någon bemärkelse förhindra det om det pågår, eller förebygga att det händer överhuvudtaget. Så man måste ju ändå vidta handlingar, men när det gäller liksom att ska vi rubricera det här som folkmord eller brott mot mänskligheten, krigsbrott, så det tycker jag nog inte är det viktigaste, utan det viktigaste är att man vidtar någon form av handling. Och därför, just idag, så är jag ju i grund och botten glad. Alltså jag menar, vi har vapenvila, fångarna friges, och förhoppningsvis så kommer det mat in nu till civilbefolkningen i Palestina. Och det är i någon bemärkelse det viktigaste. Då har ju, även om man kan liksom ha sina antipatier mot Trump, han har ju ändå, så som det ser ut idag, vi får se vad som händer om en vecka, men så som det ser ut idag så ser det ju positivt ut. Och det är ett resultat av påtryckningar mot båda sidorna, och det ser jag nästan som det viktigaste, att man förmår stater att ändra sitt beteende till förmån för skydd för civilbefolkningen.
Finns det, vad du har märkt, några vanliga missuppfattningar kring begreppet folkmord som dyker upp i den politiska eller mediala debatten? Det finns säkert massor, men finns det några väldigt tydliga du skulle vilja påpeka här och nu, som försöka reda ut, som folk ofta förstår fel?
Alltså dels är det ju, Lemkin hade ju en väldigt bred syn på vad folkmord var. Alltså man kunde tala om kulturellt folkmord, och han kunde nog tänka sig att folkmord bara var några enstaka personer som då tyckte illa om människor från en annan grupp och mördade dem av den anledningen. Så han hade en väldigt bred syn på folkmord. Och jag tror bland allmänheten, jag tror de har samma breda syn som Lemkin hade. Men sen har vi den här folkmordskonventionen och den rättspraxisen som finns som är ganska restriktiv och smal. Så det finns en krock här lite som jag ser det mellan den liksom juridiska definitionen och den som jag tror finns bland allmänheten. Så det är väl ett vanligt missförstånd.
Att allmänheten tror att det är något bredare? Alltså.
Ja, det tror jag. Det är mitt intryck.
Där måste jag nästan säga att jag tror faktiskt lite tvärtom. Jag tror att när många hör ordet folkmord, då tänker de just förintelsen och kanske några fall till. Att man är, tror att för att ett folkmord ska äga rum ska det vara verkligt onda saker som sker. Och det tror jag är ett anledning till att det blivit en sån förbittring i diskussionen kring folkmord just i Israel och Gaza. Eftersom det, ja, du vet ju själv att det finns en gammal antisemitisk trope att israelerna gör nu mot andra som judarna blev behandlade under andra världskriget. Det är bara som jag tror. Men...
Nej, men alltså, det kan också vara en kulturell fråga. Jag upplever... Alltså det är möjligt att vi har en sån uppfattning i Sverige, men jag tycker jag ser i olika konflikter och alltså att så fort det blir liksom ett omfattande dödande så blir det folkmord. Jag tror man liksom har en bredare syn på folkmord än vad ja, olika domstolar har kommit fram till.
Folkmordskonventionen, 77 år i år, om man ska utvärdera den lite sådär nätt och snabbt, har den bidragit till att förhindra folkmord eller den typen av förbrytelser, tror du?
Det är väldigt svårt att mäta eller avgöra. Jag vill vara lite optimistisk idag. Alltså jag tror att om världen hade varit tysta och inte sagt något till Israel så tror jag de hade gått hårdare fram mot den palestinska civilbefolkningen. Men jag tror genom att man har sagt att det finns vissa gränser och det styrs inte bara av folkmordskonventionen utan det styrs även av andra normer som vi har. Nedtecknade juridiska dokument men även slags moraliska föreställningar. Så har man liksom begränsat skadorna, alltså de har ju varit fruktansvärda men... Så jag vill ändå vara något på den optimistiska sidan här.
Okej, vad bra. Då tror jag vi har hunnit igenom ganska mycket. Förstås inte allt som har nämnts i din bok. Är det någonting själv du skulle vilja lyfta upp som jag har glömt att fråga om? Eller som du tycker hör till diskussionen som det är viktigt att lyssnarna får med sig?
Nej, det
var komplett.
Det var komplett.
Då frågar jag så här, när kommer din bok och hur får man tag i den?
Boken kommer i mitten av november och den ges ut av Liberal Debatt tillsammans med Fri Tanke. Och den kommer finnas i bokhandlarna. Jag kommer försöka resa runt i landet och prata om den. Och jag möter redan ett väldigt stort intresse.
Precis. Stort tack professor Mark Klamberg för att du gästade podden idag. Tack så mycket.
Tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.